Det är så underbart med Jesus, det vet jag att ni håller med om, men det är aldrig fel att säga det. Det är så underbart med Jesus. Det är så underbart med Jesus. Ni har väl hört om den där som påstås ha suttit med, jag tror det var något tältmöte för länge sedan. Och han var inte alls van i sådana sammanhang, så han satt där och långt ner och bara reflekterade och betraktade allt. Och det sjöngs mycket sånger om Jesus, och man predikade om Jesus, och man var till Jesus. Det var Jesus rakt igenom. Och då påstås det att när han gick ut så hörde någon honom muttra på vägen ut. Då sa han sådär: det vore inte mycket med den där religiösa om du inte hade den där Jesus. Och det är ju väldigt bra alltså. Det är ju mitt i prick. Det vore inte mycket med oss om vi inte hade Jesus. Det vore inte värt att ha det här. Visst kunde vi ha trevligt och roligt här ändå, men om inte Jesus var det centrala så vore det inte värt något. I alla fall inte långsiktigt. Det är underbart med Jesus. Och det är så underbart att veta och märka att Jesus är i rörelse i Sverige idag. Det passar också, halleluja, tycker jag alltså. För han är det. Han är det i högre omfattning än vad vi ofta registrerar. För vi har ett begränsat synfält, får vi ju erkänna. Men det är en av de där stora förmånerna jag ju får leva med. Att komma till många olika platser och se människor som nyligen har fått möta Jesus. Alltså det är så ljuvligt så. Och det är inte liksom en begränsad åldersgrupp. Och jag tror att vi är inne, av det skälet så får jag det förstärkt tycker jag. Vi är inne i de yttersta dagarna som apostlagärningarnas andra kapitel talar tydligt om. Det ska ske i de yttersta dagarna. Att jag ska utgjuta av min ande över... Allt kött, stod i gamla översättningen. Det var svårt tolkat för en del, men vi förstod det nog. Men det står ju i nya: över alla människor, för det är det handlar om. Gud har lovat att göra det. Och så står det ju: söner och döttrar, ynglingar och gamla män, underförstått kvinnor också. Alla generationer, alla människor. Ja, men det är ett fantastiskt löfte. Det är ett fantastiskt löfte. Ibland behöver vi riktigt stanna upp och läsa vad det står. Alltså Gud har lovat att i de yttersta dagarna ska han öka trycket ifrån himlen. Och varje individ på jorden, vilket inkluderar alla i Sverige, självklart, det måste vi göra, om alla ska bli berörda. Alla ska få en personlig beröring från himlen. Det är precis där det står. Och jag är helt övertygad om att får man en beröring av Gud själv, då märker man av det. Då fattar man vad det handlar om. Så alla, är jag övertygad om, kommer att få en medveten sökningstid på himlen innan Jesus kommer. Och det känns som att vi rör oss någonstans i det här skedet när det börjar trycka på lite extra. Ska bara, innan jag liksom går in i det som jag i huvudsak har tänkt att förmedla ikväll, bara ge några exempel på det. Jag var här i mitten av juni på en restur med en broder som heter Kjell Rodheim, är han bekant för någon? Ja, vad härligt. En underbar, härlig evangelist, pastor. Han är pensionerad nu. Nu ska han resa ner till Gran Canaria, så jag ihop med Stig Irenius till hösten. Och det passar han perfekt för alltså. Han älskar att vinna människor för Jesus. Vi var i alla fall ute på en restur ihop med en från Colombia här i början av juni och fram i mitten. Då kom vi till Vansbro bland annat. Och då sitter vi i ett hem där, bekanta till mig. Hon var tidigare HFs evangelist, Birgitta Stenmark. För er som minns henne. Och då berättar de har flyttat in i en lägenhet i Vansbro. Och de hade fått nöd för en man som bodde längst ner i det hyreshuset där de bodde. De hade fått lite kontakt. Och nu sa, kan ni inte hjälpa oss att be för honom att han ska bli frälst? Han är över 90 år, sa han. Så vi satt där uppe i köket och bad. Nu var jag på tältmötet utanför Vansbro bara för 3 veckor sedan, tror jag det kan vara. Och då hade jag sagt så här kvällen före det möte jag nu tänker bara dra er in i då. Då hade jag sagt så här, proklamerat ut, Gud kommer att röra inte minst vid den äldre generationen i Sverige. Det finns miljontals människor som har kopplingar till Gud och till tron på Jesus men har tappat bort det. Gud ska bärga en stor skörd bland de gamla i Sverige. Vet att jag stod och proklamerade i tältmötet den första kvällen. Kvällen efteråt så säger mötesledaren, ja det är så roligt, vi har en äldre nyfrälst man med här i mötet ikväll. Och han är nydöpt nu också sedan 2 veckor. Ja, vi ber att du kommer fram och berättar vad du har varit med om. Då kommer den där mannen. Då hade han blivit frälst bara strax efteråt. Sen hade han varit med på ett läger uppe i Vansbro där 5 ungdomar döptes. Och när han såg det, står han och säger nu, då kände jag, det där vill jag också vara med om. Och så döptes han till Kristus. Står där och vittnar, jag tror han var 94 eller 92 år gammal. Amen. Just det. Perfekt. Underbart. Jesus rör vid människor. Han söker människor. Jag kommer direkt nästan ifrån Torshälla. Där upplevde jag något liknande. Kom en kvinna. Ja, det var många kvinnor och män där. Av olika åldrar. Men jag lade märke till en kvinna speciellt. Hon var också riktigt gammal. Och hon rörde sig med en rollator. Även om hon inte helt nödvändigt behövde den kanske, så hade hon för säkerhets skull. En stilig dam. Och hennes väninna sa till mig när jag hälsade på henne att ja, hon är 91 år gammal, sa hon. Men det kunde man inte ana när man tittade på henne. Och det sa jag till henne utan att försöka smickra henne. För jag var helt övertygad om att han var yngre. Men så var det. Hon var inte alls kyrkfolk. Alltså tillhörde inte något av församlingarna. Hon var bara medbjuden den där kvällen. Hon hade tydligen sagt efteråt. Det här var så fantastiskt, hade hon sagt till sin väninna när de gick hem. Så jag måste gå imorgon också, sa hon. Och då spöregnade 2 timmar innan mötet. Det bara vräkte ner. Och hela mötestiden. Det var inte alls läge att gå på tältmöte. Det var inget lockande. Inte alls. Men det kom folk i alla fall. Jag var där i god tid och satt upp mina instrument. Så ser jag någon komma in där före alla andra. Vem var det? Jo, det var hon, den här kvinnan. Ensam kom hon. Jag tänkte hon har väl åkt taxi hit eller sådär färdtjänst. Efter mötet hälsar jag på henne igen, kramar om henne och säger vad roligt att se att du kom. Bor du i närheten här, sa jag. Då säger hon så här. Nej, det kan man inte säga. Ja, väl 1 till 1,5 kilometer. Jag gick hit, så. Gick du hit i regnet, sa jag. Ja, jag bara var tvungen att gå hit, sa hon. Hon kom varenda möte. Halleluja. Jesus rörde vid henne. Jag fick sitta ner och samtala med henne och förstod att hon hade gått igenom tuffa saker. Nu kände hon, här finns det jag har längtat efter. Så fick hon en beröring från himlen. Halleluja! Jesus rör sig i Sverige. Ytterligare ett exempel bara, sen lovar jag inte säga mer sådär. Men det är väl inte fel. Det står ju faktiskt att vi ska berätta om vad vi har sett och hört. Det som man på något sätt har kommit i närheten av. Telefonen ringde för några månader sedan. Jag satt nere i missionshusets lägenhet där vi bor, min fru och jag. Jag har en liten expedition där. Och min fru var uppe och svarade först. Så hör jag att hon kommer ner för trappen. Och med väldigt, hon var väldigt rörd när hon säger så här till mig. Ta det här, så det är så fantastiskt, så. Och jag hade ju ingen aning. Jag svarade, ja, det var Lasse här. Ja, jag heter Elisabeth Axelsson, så är en människa. Vi har aldrig träffats någon gång, så. Jag bor i Göteborg. Jag fick en skiva där du sjunger dina egna sånger, så fick jag av min dotter för en tid sedan. Jag tycker den är väldigt bra. Nu var jag på väg till en begravning här för några dagar sedan. Och i bilen hade jag med mig tre flickor som hade anknytning till den som skulle begravas. Och då satt jag på den där skivan i bilen. Efter en stund så säger någon av tjejerna, kan du inte stänga av den där skivan? Det river upp så mycket på insidan. Och säger den här Elisabeth, som jag ju inte visste vem det var då. Jag stängde inte av helt, men jag vred ner volymen, så lät jag det gå. Så körde vi till begravningen, var med på begravningen. Så ska vi åka hem och sätter oss i rörelse hemåt. Och strax när vi har startat så säger de där bak, kan du inte sätta på den där skivan igen? Nu ville de höra den, och så var det en sång som jag fick spela gång på gång, hela vägen hem. Det finns en famn med överflöd av kärlek. Det finns en hand som torkar tårar av. Trots alla svek och många brutna löften, det finns en famn som bara andas nåd. Så är det fyra verser i den där. Den fick jag spela om och om igen för de där tjejerna. Och innan vi var hemma i Göteborg igen så säger tjejerna så här. Men är verkligen det där sant som han sjunger och det han säger? För jag säger lite där också. Ja, sa jag, berättade den där Elisabeth. Jag är övertygad om att det är sant. Ja, men då vill ju vi uppleva det också. Så jag fick be med de där tjejerna, sa. Och då tänkte jag, bara måste ringa och berätta för dig vad som händer. Ja, men det är ju också rätt, halleluja. Jesus är i rörelse i Sverige på olika sätt. Han söker alla generationer. Det är underbart. Och jag vill bara påminna er här nu om några bibelord av Jesus, eller om Jesus. Det första är jättekänt. Alla kan det utan till i stort sett. Johannes 3, 16-17. Ty så högt älskade Gud världen, att han gav den sin egen son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Och så kommer de där orden som jag särskilt vill föra vidare ikväll. När Jesus då säger om sig själv, ni vet. Människosonen, det är ju han själv då. Har inte, eller han kan ju då med andra ord säga så här, jag har inte kommit för att döma världen, döma människorna, utan för att frälsa, rädda, för att de ska bli frälsta, förvandlade. Det där, det vill himlen ska basuneras ut starkare i vårt land. Och det behöver komma ut starkare i vårt land. Jesus är inte ute för att döma dig. Han har en helt annan attityd. Hans enda mål, hans enda längtan, är att rädda och hjälpa människor loss. Jesus är så underbar. Det finns en sån kärlek i hans hjärta. Det finns en sån barmhärtighet i hans hjärta. Och det budskapet behöver ut i detta land. För det är så många som mår så dåligt. Det är sånt skuldtryck över det här landet. Och då talar jag inte ekonomi. Utan jag talar om det andra skuldtrycket. Som är mycket, mycket värre. Det är fruktansvärt tungt över människor. Vi kan inte ana, många av oss som har vuxit upp under väldigt trygga förhållanden. Vi anar inte vad människor lider av i sin ensamhet. Av skuld, av misslyckande, känslor av oduglighet, förtvivlan, De behöver få höra att det finns en som älskar dem. Och han heter Jesus. Och han är levande verksam i Sverige idag. För att förvandla, upprätta och hela människor. Håll med mig om att det var något helt annorlunda med Jesus än människor i allmänhet. Och man kan undra, vad var det som ytterst var så annorlunda? Jag skulle ikväll vilja säga, det går att säga många saker naturligtvis. Men jag skulle ikväll vilja säga en avgörande sak, eller stor skillnad på Jesus och människor då. Och vi får säga på människor idag också. Det var hans attityd. Det var hans attityd. Han hade alltid en attityd av nåd. Du vet, människor på Jesu tid, de retade upp sig på honom, det minns han. En del, ganska många. Väldigt många. Yes. De tyckte han hade ju ingen urskiljningsförmåga, Karl. Han kunde inte läsa av människor, trodde de. Om han kunde. Det var någon som kunde läsa av, skanna av hjärtat, så var det Jesus. Trots att han visste allt, så älskade han med villkorslös kärlek. En gränslös nåd. Och den attityden sköljde utifrån honom till människor så fort han mötte dem. Det var därför, du kan inte hitta någon annan förklaring till, att människor som hade det hur ruffligt som helst i sitt liv, de drog som magneter till honom. Och det känns som något motsägande. Därför att Jesus var Gud. Han var renheten själv, eller? Han kom från renhetens värld. Han hamnade aldrig i ett läge där han begick någon form av synd. Det bara andades renhet ifrån honom. Och då tycker man att de som var orena borde känna så här. Oj, honom vågar vi inte komma i närheten av. Det var tvärtom. Det är märkligt. Tänk efter, det är mycket märkligt. Vi kan ju nästan reagera så i vår tid. Och det är galet det där alltså. Vi tror det finns så heliga människor så de vågar vi inte komma i närheten av. Då är det något fel antingen på oss eller på dem. Eller på bägge två. Jag vet inte riktigt. Men Jesus var det annorlunda. Man drogs till Jesus. Han är stark. Han visste alla problem, alla synder. Ändå andades han nåd. Det står ju i första kapitlet i Johannes evangeliet, välbekant för er. Lite längre fram än det du läste, så står det ju om Jesus. Han var full av nåd och sanning. Tror ni att det är tillfällighet att det står i den ordningen som det gör? Tror inte jag. För det var det som var hemligheten med Jesus. Han smusslade aldrig undan sanningen. Han visste, och han sa det tydligt som ni vet, sanningen ska göra er fria. Men han mötte alltid människor med nåd först. Och han satte den präglingen in i människornas hjärtan, sinnen och känslor. Han älskar oss. Då kan man ta sanningen. Då kan man ta sanningen. Och då gör sanningen mig fullständigt fri. Då vill jag bli fri. Halleluja. Nåd och sanning, det var Jesu attityd. Alltså det där framgår ju bland annat väldigt tydligt i sammanhanget när han kommer till brunnen och är törstig. Jag är också ganska törstig förresten. Bara få lite vatten. Ja, Jesus precis som vi idag kunde bli törstig. Och han satte sig vid brunnen, ni minns ju det här, Johannes 4. Och då så kommer ju den där kvinnan för att hämta vatten. Det här var ju en samaritisk by och en samaritisk kvinna kommer ut och ser en judisk man. Och ni känner säkert till reglerna som var på den tiden att judar och samariter definitivt inte hade något umgänge med varandra. Och definitivt inte en judisk man med en samaritisk kvinna. Det var fullständigt otänkbart. Fullständigt otänkbart att ens komma i närheten av varandra. Det var så fjärran. Lärjungarna går in i stan och Jesus sitter där och ber om lite vatten. Tror du att han visste allt om kvinnan redan då? Självklart. Han hade skannat av allt. Visste precis rubbet. Han säger ingenting om det till att börja med. Inget om hennes förflutna. Även om det lyste rakt igenom henne så säger han ingenting. Han möter henne med gränslös nåd. Han möter henne med öppet hjärta. Rena ögon. Han ser på henne med rena ögon. Hon känner det här. Han är inte som andra män. Hon hade mött många blickar förr. Från män. Det här var annorlunda. Där sitter han, lockar fram den där inre längtan som alla människor bär på genom sitt enkla samtal. Och väcker det här så starkt så att hon till slut säger: Ja men ge mig det där, jag vill ha det där du har. Halleluja. Det ska vi få höra mer av i Sverige. Jag vill ha det där ni har. Jag vill ha det där. Och nu var hon ju alltså där. I mottagarläge. Tycker inte Jesus är lite grym? Det är i det läget han säger så här: gå och hämta din man. Vad ska man behöva riva in det för? Nu när allt kändes så bra. Ser du nåden och sanningen som samverkar i ett syfte? Men nåden först. Nåden först. Nåden först. Kraftfull dos av nåd först. Då säger hon: jag har ingen man. Kunde han inte stannat där och sagt: jag vet allt. Han säger det rakt i ansiktet på honom. Fem män har du haft. Den du nu har är inte din. Vad borde en mänskligt ganska naturlig reaktion vara? Ja, hon borde blivit vansinnig på Karl alltså. Spottat honom i ansiktet, sparkat honom på smalbenen. Va? Självklart. Vad ska han hålla på och prata om det för? Det fanns ingenting. Hon hade mött nåden. Gränslösa, djupverkande nåden. Hon hade redan blivit förvandlad på insidan. För nåden har något så kraftfullt i sig. När den aktiveras från himmelen så har den något så kraftfullt befriande i sig som vi anar inte. Så det är en av anledningarna till att Gud vill beröra våra hjärtan djupare med sin nåd, så att vi kan ge det vidare så människor blir förvandlade i vår närhet. För vi kan inte förvandla en människa, men det Gud lägger i våra liv kan förvandla dem. Det vi ger vidare kan förvandla dem. Eller? Halleluja. Hon blev fullständigt förvandlad kvinna. Hon går rakt in i stan och säger: kom, ni måste få möta och se en man som har sagt mig allt. Mitt liv är fullständigt förvandlat. Och nästan hela stan blir frälst. Vet du, jag vill tro att det här ska kunna hända i Sverige. Det gör det till och med, säger hon. Hör ni det? Ja, jag har någon med mig här. Nej, men det är underbart. Halleluja. Hela stan kom i rörelse. Tack vare att Jesus mötte kvinnan med nåd. Överflödande. Halleluja. Det står i Romarbrevets 5 kapitel, den 21 versen. Eller det står lite tidigare där också. Att där synden överflödade, känner ni igen det? Där överflödade nåden ännu mycket mer. Ännu mycket mer nåden. Men så kommer det en vers som för mig har blivit så betydelsefull. som visar att nåden är någonting mycket djupare än behaglig känsla. Det är en verksam kraft. För det står så här nämligen. Nu citerar jag gamla översättningen. Så som nåden har utövat sitt... Nej, så som synden har utövat sitt välde. Kommer du ihåg det, Pelle? Visst var det så? Så som synden har utövat sitt välde. Alltså, välde betyder något tvingande, något härskande, något som dominerar över något annat. Så som synden har utövat sin härskande makt. Och så står det ju enligt Jesus också. Den som gör synd, han är syndens träd. Det är någon annan, något annat som är starkare. Så som synden har utövat sitt välde, så skulle nu och nåden komma och utöva sitt välde. Och det till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Hallå? Jag kan inte förstå det på annat sätt än att när nåden kommer och får utrymme i en människas liv, när människan gensvarar till det, så bryter det syndens dominans. För nådens kraft starkare. Halleluja. Så nåden verkar kraftfullt när vi ger den utrymme i våra liv. Och förvandlar oss. Ju mer du ger utrymme för Guds nåd, ju mer förvandlad blir. Ju mer vill du säga nej till allt det som den här världen erbjuder. Du vill bara ha mer av Jesus. Mer av det äkta, med det rena, det som har med himlen att göra. Halleluja. Nåden är så kraftfull, och det var det Jesus aktiverade alltid i mötet med människor. Jag satt och bad här med det här budskapet inom mig. Jag hade inte tänkt direkt att berätta det här igen. Men jag ska ändå göra det. Därför att även om en del har hört mig berätta det förr, så rymmer det någonting som är så värdefullt. Och det utgår ifrån ett bibelord som ni säkert känner igen. Men jag ska berätta berättelsen först, eller händelsen först. Vi satt hemma i vårt hem. Vi är uppvuxna i en stor familj. Min syrra Ami här kan ju intyga att det fanns vissa regler när det gällde mat. Och det var att maten som låg på våra tallrikar, det sa vår mamma och pappa, de ligger inte där för att det ska kastas bort, utan det ligger där för att det ska ätas upp. Ja. Så det fick vi lära oss, att äta upp maten. Tycker ni att det är en bra princip? Ganska bra. Tycker ni att det är lätt att överföra till nästa generation? Nej. Det tyckte inte vi heller. Men vi bestämde oss för att vi ska i alla fall försöka, min bror och jag alltså. Så för vi tyckte det var ganska bra. Så vi började med Samuel. Gick väl så där ibland, men till slut satt det där. Sen gick det med Naomi också. Då hade man ju lite draghjälp av Samuel. Och så fortsatte vi så där. Det var ganska kul, därför att min svärmor då, hon var sån här dagmamma, heter det, va? Och när vi kom hem då och hälsade på nere i Småland, i Kristdala, så sa hon alltid när vi åkte hem, eller skulle åka hem. Ja, sa hon, det är så roligt, på det sättet när ni kommer, att när vi äter så behöver man aldrig tjata på era barn. Det var ju kul att höra. Alltså de visste att de skulle äta upp, så det behövde inte sägas längre. Det är ganska skönt. Det hade gått så med tre barn. Nu var det fjärde på, då i den där åldern där detta skulle fostras in. Så jag glömmer aldrig när vi satt där hemma vid köksbordet. Susanna var väl då ungefär 2-3 år gammal, sitter i en sån där höga barnstol. Och nu skulle hon visa sitt humör. Vill du inte? Tycker inte om? Så sköt hon undan tallriken så här. Och det sitter då vi, syskonen och mamma och pappa då. Och jag säger, minns jag då vid det där tillfället, att ja, men Susanna, du vet att du måste också äta upp maten precis som alla vi andra gör. Nej, jag vill inte. Och så var det riktigt tjuvigt så där. Och pappa pastorn som sitter där då, han blir lite mer bestämd i rösten och säger att, ja, riktigt tydligt. Hon blir bara mer upprorisk alltså. Så i det här hände bara att det stegras det här upproriska i henne. Så till slut tar hon skeden full med gröt och mjölk och så smäller hon den i golvet och det skvätter omkring på oss som sitter där. Och du förstår att pastorn han satt där helt lugnt och... Nej, det var inte så, men den där gången så fick jag väl kanske lite extra nåd, det vet jag inte, men jag bara kände och så här, nej, det här går ju inte. Nu har vi sagt till henne så många gånger, hon vet vad som gäller, hon bara blir mer upprorisk. Men det går ju inte. Då bestämde jag mig för, nu säger jag ingenting mer. Ingenting, hon vet vad som gäller. Så... Vi fortsatte äta, låtsades nästan som inget hade hänt. Det var ju inte så enkelt, men vi gjorde så. Och så fick jag bara en spontan ingivelse. Jag böjde mig fram, för hon satt emellan min fru och mig då. Så jag böjde mig fram mot Susanna och tryckte min kind mot hennes kind utan att säga någonting. Jag bara gjorde så. Då hände, bara några sekunder efter det, hände något mycket intressant. Sa ingenting alls om det. Då reser hon sig plötsligt ur den där stolen. Hon står där uppe och vinglar lite, ni vet. Som de gör i den där åldern. Så klättrar hon ner för sin stol. Går och hämtar skeden. Går tillbaka till stolen. Klättrar upp, sätter sig. Drar fram tallriken och börjar äta. Jag ska säga, precis då. Jag kan än se var jag satt någonstans. Då kommer det där bibelordet som jag inte hade tolkat på det sättet förut. Guds nåd fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet, alla världsliga begärelser, leva gudfruktigt. Och det står i den tidsålder som vi har. Guds nåd fostrar oss. Aha, tänkte jag. Nu fattar jag. Det var ju en demonstration. När jag, trots hennes uppror, visade jag älskar dig i alla fall, Susanna. Det var nåd i den handlingen. I den attityden. Något hände plötsligt i hennes hjärta. Kan du se det? Jag såg det hur tydligt som helst. Plötsligt hände något i hennes hjärta. Hon ville det hon inte ville förut. Varför? Det var nåd som hade förvandlat hjärtat. Och därför säger jag till er alla här ikväll. Det är en sån kraft i nåden. Låt Guds nåd verka kraftfullt och fullt ut i ditt liv. Du behöver det. Men människor i förlängningen behöver det genom dig. Och även om det snurrar till lite i ditt liv, så ska du också från den här kvällen förhoppningsvis vara påmind om Guds bästa fostringsmedel. Det är mer än nåd. Det är mer än nåd. När han ser att det trasslar till sig i ditt liv, vet du vad Gud tänker? Nu ska jag öka trycket lite extra. Nu behöver du mer nåd. Inte mer tunga, hårda slag. De behöver mer nåd. För nåden förvandlar. Sanningen finns där. Guds ord finns där. Vi smusslar inte undan Guds ord. Jesus gjorde det aldrig. Men det var alltid nåden först som kom. Och mjukade upp hjärtat. Halleluja. Gjorde det formbart för himlen. Halleluja. Ja, det är nästan dags att sluta, tror jag. Vad säger hon mötesledaren? Nu lägger hon upp Bibeln också. Signalen var klar. Nej. Det blir mera nåd även de andra kvällarna, kan jag lova. För Guds hjärta är fyllt av det. Halleluja. Guds nåd verkar här i den här logen, säger jag. På många olika sätt. På fler sätt än vad vi troligtvis har tänkt ens. För när Guds nåd aktiveras kan vad som helst hända. Det har ju med Guds kärlek att göra. Guds kärlek är förutsättning för nåden, så det är en samverkan där också. Det finns ingen gräns på vad som kan hända. Jag var faktiskt på samma ställe där den där gamle mannen kom fram och vittnade. Det var så ljuvligt alltså. Och det är så härligt i den här tiden när Gud verkar på det där okomplicerade sättet som jag skulle vilja kalla det för. Det var en kvinna, jag tror jag fick någon hälsning bara så där kastade ut i slutet av mötet. Att, troligtvis finns det någon här som hade någonting, problem med. Jo, det var någon muskel eller ledvärk tror jag det var. Mycket problem. Men inte så vi gjorde någon förbön av det, utan han bara hälsade från Jesus att han rör vid dig. Ta emot det och sådär. Så gick vi hem. Kvällen efteråt så var hon där och undrade i slutet av mötet om hon fick berätta någonting. Hon var bara där på tillfälligt besök också, så hon var inte bekant i bygden. Men då säger hon så här: jag har haft sån ledvärk i många, många år och jag har inte kunna göra många olika rörelser, alltså var helt omöjligt för mig. Och då hade vi hyrt en stuga på en camping här för att kunna vara med lite på möten och semester. Så. Och när vi kom hem efter mötet skulle jag krypa upp i överslafen. Och för min väninna kunde absolut inte ligga där uppe. Och jag visste att det här blir problem för mig. Det var första natten då vi skulle sova. Då hade det här mötet varit alltså innan. Och jag tänkte jag får ta det försiktigt nu och kränga mig upp där. Men det märkliga var så att det gjorde ju inte ont som det brukar göra. Och jag rullade upp i sängen där, sa hon. Och så tänkte jag, nu ska jag kolla. Och så la jag mig på ett sätt som jag inte har kunnat göra på flera år. Och det gjorde ju inte ont det heller. Så jag kände ingenting. Då tänkte jag på mina fötter, sa hon. Jag har inte haft någon känsel i mina fötter på 5 år. Då låg jag där i sängen och så började jag röra på mina tår. Och jag kände precis som förr. Allt är förvandlat så. Ja, men visst är det härligt. Vem gjorde det? Jesus naturligtvis. Guds nåd var i rörelse. Halleluja. Det är det jag menar när jag säger Gud gör och har gjort mycket mer än vad vi har varit med. Vi ska bara tacka honom för det. Vi vill tacka dig Jesus för att du har samma attityd här i den här logen ikväll gällande var och en som har sökt sig hit. Tack att vi är avskannade varenda en. Du känner varenda detalj. Allt det där som vi egentligen inte skulle vilja plocka fram i ljuset, det finns redan uppenbart för dina ögon. Men tack Jesus att det inte förändrar din attityd. Tack att det inte förändrar din nådeshållning, din kärlek till oss. Tack att den flödar minst lika starkt, om inte starkare. Just därför att du vet vi behöver verkligen hjälp på olika områden. Tack för dem som du särskilt här den här kvällen har rört vid. När det gäller saker i deras liv som har trasslat till sig, som de har gått och grämt sig över, som de har samvetskval över. Tack Jesus att du den här kvällen bara har låtit din nåd skölja in med en förnyad styrka i deras liv och sätter dem fria ifrån allt det som vill trälbinda dem på grund av det som har hänt. Tack att i dig finns den friheten, och tack att den blir manifesterad här ikväll på ett underbart sätt Jesus. Tack Jesus att du inte väjer undan för någon enda. Tack att du inte tvekar inför någon enda. Du möter oss med samma varma attityd. Halleluja. Du vill se oss fria och förvandlade. Och det är det du har gjort och fortsätter göra här. Vi vill tacka dig för det Jesus. Vi vill tacka dig för det Jesus. Jag fick det som en hälsning. Vi kan vara kvar i bön. Jag ska bara skicka det vidare. När jag bad för kvällen och satt i bilen här, så såg jag som någon, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, de här som vill, Ami, nu får du hjälpa mig, min syster, de är träda ner och stig. Vad heter de där? Kastanjer, ja. Det var som kastanjer jag såg. Visst är det taggar på dem där ibland? Ja, det var bildligt som kastanj. Jag såg en kastanj på insidan av flera stycken i den här samlingen ikväll. Och vad de taggarna då symboliserade i det jag såg var just saker som har gått fel i era liv. Som vid olika tillfällen gör sig påmint och river upp känslor. Den där kastanjen, bildligt talat, börjar röra på sig på insidan och river upp sår och smärta. Men vad Jesus sa att jag skulle skicka vidare ikväll till er som kan identifiera er på något sätt med det här. Som, det där som dyker upp bara plötsligt ibland. Vad Jesus hälsar till er är att han bryter udden utav alla de där taggarna ikväll. Det kommer aldrig mer, hör, det kommer aldrig mer att orsaka dig någon smärta. För ikväll ska du gå hem härifrån i en medvetenhet om det Jesus gjorde på korset för dig var att ta din synd och ta din skuld. Du är genom det han gjorde för dig förlåten. Du är förlåten. Du är förlåten. Halleluja. Så nu kommer inte de där taggarna att kännas längre. Påminnelserna kommer att finnas där. Men det kommer inte att göra ont längre. Du vet, det där är förlåtet. Ta bara emot det. Bara ta emot det. Halleluja. 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 Det sitter en kvinna där nere. Du sitter på, i yttre stolen. På den där förhöjningen där. Du har något gult på dig där, kvinna. Du behöver inte bli rädd nu. Nej. Jesus sa att jag skulle bara uttala en välsignelse över någon med det som du är klädd i. Så vi ska bara välsigna dig där du sitter. Herren vet vad det handlar om. Något säkert behov är det sannolikt som Herren vill möta. Ska ni som finns där kanske möjligen bli vid och gärna. Är det okej om de lägger sin hand på det? Ja, får ni gärna göra det. Så kan vi också vara med och välsigna. Vi tackar dig Jesus för din varma hållning i alla avseenden till oss som människor. Och tack att du vet att vi ibland har behov av att få lite extra stöttning och hjälp ifrån dig. Nu vet inte vi, men du känner väl vad den här vår vän har för specifika behov som är mer överhängande. Nu välsignar vi henne Jesus. Vi välsignar henne. Vi bara förlöser välsignelsens kraft in i hennes liv. Tack Herre för att den välsignelsekraft som vi nu får vara med och aktivera. Den har en sån kraft i sig att den tränger undan allt av motsatt art. Det som vill bryta ner och förstöra i hennes liv. Det trängs undan nu när välsignelsens kraft bara flödar in i hennes liv. Vi tackar dig Jesus, vi tackar dig Jesus för allt ditt goda välsignelseverk. Tack att du fortsätter röra vid oss här. Tack att det är fler här, Herre, som du rör vid på liknande sätt. Halleluja! Tack att vi bara får rikta vår längtan och förväntan till dig. Och du är där Jesus, du är här. Och tack för allt gott du gör, vi ger dig äran för allt sammans. Du är den enda som är världen, Jesus. Och vi ger den till dig. Vi tackar dig för allt. Amen.